god kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimmen. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över första Korintierbrevet och vi har kommit till del 6. Och vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30.
Välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen då vi ska fortsätta med inledningen på första Korintierbrevet, första kapitlet. Vi ska börja med att be. Herre, så tackar vi dig för att vi får ännu en kväll sitta ner med våra biblar uppslagna och räkna med att du är närvarande genom ditt ord och genom din heliga ande. Herre, vi tackar dig för att vi kan få ha den tilliten till dig att du inte bara är närvarande utan du är också verksam. Du är verksam i våra relationer, du är verksam i våra liv. Och vi ber dig att du upplyser oss på ett sådant sätt så att det blir förändringar som gör att vi blir mer och mer lika dig. Att vi på ett allt bättre sätt kan återspegla din vilja, din karaktär, din person, dina gärningar i vår gemenskap. Vi inser att det inte är någonting som vi kan åstadkomma i egen kraft. Men vi ber att du ska använda den här stunden som en del i det som du gör ibland oss. Vi överlåter oss själva i dina händer. Amen. Amen. Jo, som sagt, vi hade nog förra tisdagen börjat på inledningen och läst de tre första verserna. Jag ser här i mina anteckningar att vi hade kommit en bit, men inte särskilt långt. Jag tror att vi gör som så att vi läser om de här tre första verserna. Alltså första Korintierbrevet 1, vers 1 till och med 3, hälsningen. Från Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel och vår broder Sostenes till Guds församling i Korint. De som helgats i Kristus Jesus. De kallade och heliga, tillsammans med alla de som på varje plats där de eller vi bor åkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det är de nio första verserna är ju inledningen. Sen i den tionde versen så kommer första huvuddelen utav första Korintierbrevet. Och den första huvuddelen där är ju som ni kanske kommer ihåg är ju snarast en reaktion hos Paulus. Ett gensvar på den muntliga rapport som han har fått utav Kloes familj eller hushåll. Det står där i vers 11 ser ni. Av de som hör till Kloes familj har jag fått veta och så vidare. Och sen så är den första huvuddelen kan man säga en reaktion på det. Och sedan och den första huvuddelen är då därifrån till och med kapitel 6 vers 20, alltså kapitel 6 ut. För sen när man kommer till det sjunde kapitlet, första versen, då kommer den andra huvuddelen och då svarar han inte på en muntlig rapport utan på det brev som han tydligen har tagit emot. Ni ser att det börjar med, i fråga om det ni skrev svarar jag. Och så kommer då den andra delen som också är en sorts reaktion ifrån Paulus. Och det kan man säga i princip första Korintierbrevet ut, eller åtminstone kapitel 15 ut. 16 kapitlet är ju mera ett avslutande kapitel. Tillbaka då till första kapitlet där den tionde versen är, skulle man kunna säga, en tes. En sammanfattning och en tes och en utgångspunkt för hela Korintierbrevet. Där står det, i vår Herres Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. Den där versen är som en huvudrubrik på hela brevet, så där har man en sammanfattning på det. Men nu har vi inte kommit så långt utan vi är fortfarande då i inledningen. Och inledningen är precis som ett traditionellt brev var vid den här tiden. Först en hälsning och sedan en tacksägelse. Och den här tacksägelsen som är från vers 4 till och med 9, den är lite extra lång skulle man kunna säga. För normalt sett så var det inte så mycket text till hälsningsorden och till inledningen. Men Paulus, han har ju mycket på sitt hjärta och han får med mycket också som ni ska se. Men vi är då fortfarande på vers 1, 2 och 3. Och där hade vi då sagt förra gången att Paulus, han lyfte fram här i den första versen redan det som är så viktigt för honom, nämligen att han är kallad och att han är detta enligt Guds vilja. Och för det tredje att han är kallad att vara apostel. Och det här har han med redan från början. Det kan ju tyckas som att det inte är så, att han inte gör så stor affär utav det så att säga, men jämför man den meningen, de här tre sakerna som jag sa där, kallad och efter Guds vilja och apostel, så om man jämför det med hur det var i Galaterbrevet, så har jag nästan ett helt kapitel bara till att förklara det. Så det här är oerhört viktigt för Paulus. Det har att göra med hans frimodighet. Han vet att han som en apostel är utsänd av Kristus Jesus. När han talar så talar han i Herrens Jesu Kristi namn. Så det är inte så att han tänker sig att han hittar på några liksom, har några klokt uttänkta fabler då som han ska skriva ihop i det brevet, att han ska försöka få till det på sitt eget sätt, utan han gör faktiskt anspråk på att vara en apostel, och det är som sagt var viktigt för honom. Det här med kallelsen är förresten någonting som jag tror är viktigt inte bara för honom utan för oss allihop. Han återupprepar ju det i den andra versen. Han säger att han skriver till Guds församling, till de kallade och heliga. Så det är inte bara så att en person då som är apostel eller någon som har någon speciell tjänst är kallad enligt Guds vilja, utan alla vi som är kristna är kallade. Och det här är viktigt. Jag ska visa på några ställen. Jag kan göra det på en gång förresten. Om ni tittar i vers 9. Där kommer det igen. Ni ska få här ett antal bibelställen. De är lätta att hålla, så det är inte så hitta, så det är inte så mycket att slå. Men nionde versen står det: Gud är trofast som har kallat er till gemenskap. Han har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus. Samma kapitel, vers 24. Där kallar han oss bara för de kallade, men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet och så vidare. Och det kommer igen i vers 26. Bröder, se på er egen kallelse, inte många av er var visa och så vidare. Det slår mig nu, jag har inte tänkt den tanken, men det slår mig nu att vi som har vuxit upp i en kristen familj eller i en församling, vi kanske inte har så starkt kallelsemedvetande. Vi har liksom övertagit våra föräldrars tro, även om vi har haft tillfällen i livet att göra till vår egen, så ändå. Jag undrar om det inte är så. Jag tänker på flera av er som har kommit till tro i vuxen ålder som inte har en kristen bakgrund. Att undrar om inte kallelsemedvetandet blir starkare där. Och det är en oerhörd styrka. Jag vet själv utifrån den tjänst då som jag står i att de gånger som man har tvivlat eller vacklat eller funderat på vad man håller på med, för sånt kan även en präst tänka, så är det just kallelsemedvetandet som har varit den stora hjälpen. Ja, men Gud har ju kallat mig, för det vet jag. Jag vet ju att det var så när jag själv tog emot kallelsen. Det var ju så väldigt tydligt, det behöver jag inte berätta om nu. Va? Men den har alltså varit en sån styrka i mitt liv. Och nu kanske det är så att några av er som lyssnar, eller många av er som lyssnar, inte har en sån styrka i kallelsen. Men då är det väl desto viktigare att läsa de här verserna. Ni är de kallade. För det är inte ett eget påfund att ni har blivit kristna. Det var inte ni som valde Jesus, det var Jesus som valde er. Han kallade er och utvalde er till gemenskap med sig. Titta också i sjunde kapitlet. I sjunde kapitlet så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gånger i det sjunde kapitlet så talar han om kallelsen. I vers 15, det sista meningen i vers 15. Gud har kallat er att leva fredligt tillsammans. I vers 17, nu hoppar jag över, jag tar inte sammanhanget utan nu är det bara det här uttrycket som jag vill att ni ska se. I vers 17, mitt i där, ja förresten, vi kan ta från början. Bara det vet vi att var och en ska leva i den ställning som Herren har tilldelat honom då Gud kallade honom. Detta föreskriver i alla församlingar. Och i vers 18 igen, blev någon kallad som omskuren och så vidare. Eller i vers 20, var en ska bli kvar i den ställning han hade när han blev kallad. Vers 21, blev du kallad? Du ser, hela tiden så upprepar han det här. Det spelar ingen roll om man var omskuren eller om man var slav. Man blev kallad. Blev du kallad som slav så sörj inte över det. Vers 22, till den som var slav när han blev kallad av Herren. Vers 24, bröder, var en ska inför Gud förbli vad han var när han blev kallad. Så det här är, som ni såg bara på de här verserna, en central tanke hos Paulus. Eller det är inte en tanke, det är hans förståelse av hur det här har gått till. Och var det någon som visste att han var kallad så var det ju Paulus förstås. För han hade ju inte någon tanke på att han skulle bli en Jesu Kristi apostel. Utan han fick den kallelsen. Men så är det som sagt för var och en av oss. Vi är alla bland de kallade och de utvalda. Vi har, i och med att vi har kallats in i Kristus Jesus så är vi också Guds egendom. Det är ju nästa tanke. Tänk gärna en gång till på vad jag sa nu. Du har blivit kallad in till gemenskap med Kristus Jesus. Men det betyder ju också att han är din herre. Därför att du har blivit hans egendom. Och det är det som ligger i ordet att du är inte bara kallad utan du är helig. Helig betyder ju att du är avskild. Du ingår så att säga i Guds församling. Och det uttrycket använder han ju här också. Det är också i andra versen. Att vi är kallade till, just det, han skriver till Guds församling. De som helgas i Kristus Jesus, de kallade och heliga. Vi tillhör Gud, vi är Guds församling. Och det var ungefär där som vi stannade förra gången. Då talade jag om det här med ekklesia. Och jag gjorde det inte så utförligt. Därför att vi har talat om det utförligt. Varenda brev så är det här jätteviktigt och nu är det jätteviktigt därför att den kristna församlingen, den fanns ju egentligen inte så att säga från början. Ja, men det var, den församlingen från början var ju den judiska församlingen och även efter det att människor blev kristna så var det ju en överlappning mellan den judiska församlingen och den kristna församlingen. För de var ju judar de som blev kristna. Så att det tar lite tid och det är ju först när vi kommer till första Thessalonike, ja, apostlagärningarna för all del. Där finns det ju en kristen församling, men det är ju fortfarande så att den kristna församlingen i apostlagärningarna, vad jag förstår, är fortfarande i gemenskap med synagogans gemenskap. Även om de träffades i hushållen och så, och i de olika hemmen, så kan vi inte där läsa någonting annat, att det skulle vara något brott med synagogsgemenskapen. Däremot när församlingen växer fram i Antiochia, då ser man ju att de kristna börjar bli, alltså de hedna kristna börjar bli majoritet. Det var ju där då som Simon Petrus kom och han åt tillsammans med hedna kristna. För de hade ju ett bröd som de bröt. Men när Paulus kom dit så drog sig Petrus undan. Han ville han inte visa att han hade ätit med hedningarna. Han ville inte stärka den uppfattningen utan då skulle man äta var för sig. Och det är det som Paulus blir så arg på i Galaterbrevets andra kapitel. Men här börjar alltså den kristna församlingen bli mera som en egen gemenskap om man får uttrycka det så. Och när vi kommer sen till till de andra församlingarna som växer fram, särskilt då när Paulus på andra missionsresan kommer till Europa, så är det ju nästan uteslutande hedniska församlingar. Han börjar predika i synagogan, men när han kommer till Korinth till exempel, då är det ju föreståndaren där, Crispus, blir ju kristen. Och när det blir ett brott med synagogan i Korinth, då bor ju Paulus hemma hos Crispus. Och då fortsätter de som en egen gemenskap där, så att säga. Och så växer det fram en kristen församling. Så vi är fortfarande, för första Korinthierbrevet är ju skrivet år 54. Bara 3 år efter att han kom till Korinth första gången. Så att det är fortfarande så att den kristna församlingen håller på att formas. Men därför så är det ju viktigt att Paulus får skriva att det är Guds församling, eller som han skriver i Thessalonikerbrevet som är skrivet innan. Där skriver han ju att det är, ja, det skriver han ju här också förresten, till Guds församling som helgats i Kristus Jesus. Alltså det är den församlingen som är i Kristus Jesus. Till skillnad då mot den judiska församlingen. Men här håller den på att växa fram helt uppenbart. Men när vi talar om församlingen, och jag har gått igenom det här med församlingen ganska så noggrant tidigare, då har jag lagt en tonvikt vid att ordet ekklesia betyder de utkallade. Ek kaleo, ek betyder ju ut, kommen ut ur någonting, och kaleo är ju att man är kallad. Utkallad, alltså vi är, som Jesus säger i den överste prästerliga förbönen, att vi är tagna ut ur världen. Och vi är utkallade, vi är utvalda i Kristus. Och där har vi lagt en betoning tidigare. Men då ska man emellertid veta att ordet ekklesia kan ha en annan betydelse också. Som inte är motsägelsefull. Men som ger en annan infallsvinkel. Nämligen den att ordet betyder de som kommer samman. Alltså de är ju utkallade till en punkt som man kan beskriva. Man lägger betoningen där istället. Det är de som kommer samman. Och det var det jag ville visa er. För jag tror att det är egentligen den grundförståelse vi ska ha när vi läser Korinthierbrevet. Och det blir väldigt spännande. Därför att det betyder när vi kommer till gudstjänsten. Kapitel 10, 11, 12, 13, 14. Då blir församlingen de som kommer tillsammans i gudstjänsten. Så att man kan inte vara med i församlingen utan att gå i gudstjänsten. Utan det är de som är samlade i gudstjänsten som utgör församlingen. De sammankallade. Och nu vill jag visa de bibelorden som finns i femte Mosebok, tror jag vi tar. Femte Mosebok kapitel 4. Jag hoppar över det som jag har tagit tidigare då, i andra Mosebok, att de är utkallade till att vara ett heligt folk och så vidare. För det finns också där, det är också ordet ekklesia, så att säga. Men här vill jag nu visa på att det betyder de som kommer tillsammans. Femte Mosebok kapitel 4, vers 10. Jag ser att meningen börjar redan i vers 9, ta dig tillvara och akta dig väl så att du inte glömmer vad dina ögon såg och så vidare och så vidare. Vers 10, vad som skedde den dag då du stod inför Herren din Gud vid Horeb, då Herren sa till mig, samla folket till mig. Där, i den grekiska översättningen har du ekklesia där. Och det var så man förstod egentligen församlingen. Man kan visst säga att Israels folk var de utvalda. Men man kanske ännu mer ska tänka på att det var ordet ekklesia eller församlingen användes om Israels folk just när de kom tillsammans inför Gud. Alltså på den här tiden i gamla Israel så skilde man inte på det politiska och det religiösa. Det var ju samma sak, så att säga. I politisk mening så är de utvalda till skillnad mot alla andra folk. Men i religiös mening så är de en Guds församling. De är ett folk med vilket Gud har ingått förbund. Och det är ett folk som kommer tillsammans under sin Guds herravälde. Och det var ju så vi ska förstå det här ordet. Samla folket till mig. Jag vill låta dem höra mina ord. Och de ska lära sig dem så att de fruktar mig så länge de lever på jorden. och de ska lära sina barn dem. De ska vara en Guds församling. Titta också i kapitel 5. Där finns ordet ekklesia igen i inledningen. Mose kallade samman, står det, hela Israel och sa till dem: hör Israel, de stadgar och föreskrifter som jag idag kungör för er. Lär er dem och håll fast vid dem. Alltså det är de som kommer samman. Nionde kapitlet, där hittar vi ordet igen. Där står det i vers 10. Och Herren gav mig de två stentavlorna där Gud med sitt finger hade skrivit alla de ord som Herren hade talat till er på berget ur elden den dag då ni var samlade där. Där har du ekklesian igen. Och ett sista bibelställe, kapitel 18. Vers 16. Det ska bli alldeles som du begärde av Herren din Gud vid Horeb den dag då ni var samlade där. Och så vidare. Så ni ser att här är Israels folk samlade för att lyssna till Herrens ord. Och det är nog snarast i den meningen vi ska förstå församlingen i Korint också. Församlingen i Korint är alltså de som kommer tillsammans i gudstjänsten. Vi kommer att komma tillbaka till det här med gudstjänsten, men det var ju som så, det har ni säkert förstått, att här var det ju frågan om husförsamlingar. Så det fanns en husförsamling hemma hos Gaius, fanns en annan husförsamling hemma hos Aquila och Priska. Det fanns en tredje husförsamling i Stefanus hus och så vidare. Och när Paulus skriver om gudstjänsten i kapitel 10, 11, 12, 13, 14 så skriver han att detta är så viktigt med gudstjänsten därför att det är gudstjänsten som håller samman de olika församlingarna. Så de ska fira gudstjänst på samma sätt på alla ställena. För det är i gudstjänsten som man förenas. Och det, då kan man förstå församlingen i Korint, församlingen i Efesus, församlingen i Rom och så vidare. Det är alla de som kommer tillsammans för att fira gudstjänst på en ort. Inte nödvändigtvis i samma lokal. Men ungefär som vi kan jämföra med Värnamo. Vi firar gudstjänst här och firas gudstjänst i Pingstkyrkan, firas gudstjänst i Missionskyrkan samtidigt. Det kan man ha synpunkter på, va? Men det som är gemensamt för oss är att vi firar gudstjänst. Och vi gör det under samma Herre och Gud. Så det är det som är församlingen. De som kommer tillsammans för att fira gudstjänst. Därför så är det ju önskvärt kanske att åtminstone moment eller delar av gudstjänsten är likadan så att man kan känna igen sig. Om det kommer någon som inte har någonting att göra med kristen tro och inte vet någonting, så ska de ju inte uppleva att det är olika religioner om de kommer till missionskyrkan eller till högmässan här. Man ska kunna känna igen sig, man ska kunna förstå att det är en kristen gudstjänst. Och det var det som var viktigt för Paulus också när han skriver till de här Apollos-människorna och Paulus-människorna och Kefas-människorna i Korint. De skulle förenas i gudstjänsten. Det var det. Och för att ytterligare stryka under det så ska jag visa på ytterligare några bibelord. Det är nämligen så här att på fyra ställen i första Korintsebrevet så argumenterar Paulus ekklesiologiskt. Alltså han använder sig av församlingen eller gudstjänsten, det gemensamma gudstjänsten, det gemensamma i församlingen, använder han som ett argument. Jag ska visa er så förstår ni. I kapitel, för det första, vi kan redan se det här i andra versen. Han skriver att det här brevet är till Guds församling. De kallade och heliga, och så kommer det tillsammans med alla de som på varje plats där de eller vi bor åkallar vår Herres Jesu Kristi namn. Så du ser att det inte bara församlingen i Korint, utan han skriver till alla de som på varje plats åkallar vår Herres Jesu Kristi namn. Det här används som ett argument som betyder att det här skriver jag inte för att läxa upp er. Det här är inte någonting som bara gäller er i Korint. Det här är någonting som gäller den kristna kyrkan rent allmänt. Och så ska vi ju förstå, och så förstår vi också första Korintherbrevet. Men så kommer de där fyra ställena då. Kapitel 4, där han använder det här som argument. Vers 17. Timoteus, mitt älskade och trofasta barn i Herren, sänder jag nu till er. Han ska påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus, det jag överallt lär ut i alla församlingar. Så att om vi tyckte att han hade stora anspråk när han säger att han är en Kristi Jesu apostel och talar i Herrens namn, det är ju stort. Men det här är ju också stort, att han kan hänvisa till att det är så här ska det vara i alla församlingar. Och vad detta nu är för något, det kommer ju sammanhanget att visa. Vi har redan tidigare när vi höll på med Thessalonikerbrevet antytt det här med, som jag kallar det för paradoseis, alltså det här paketet. Det är kerygmat, alltså det är samma budskap om Kristi död och uppståndelse. Det är samma ordningar för gudstjänsten, åtminstone i vissa delmoment, till exempel instiftelseorden vid nattvarden. Och det ska vara likadant i alla församlingar. Och det ska det vara än idag. Och det var för det tredje också, vilket är lite förvånande. Men etiken ska vara densamma i alla församlingar. Lite förvånande därför att nu är vi plötsligt inne på levernet. Och det är ju inte så enkelt och så, va. Men när Paulus talar om detta så talar han om levernet som att det ingår i själva evangeliet. För evangeliet är inte bara ett försanthållande eller en tro, utan det är ju ett liv att leva, så att säga. Så om det i evangeliet heter att vi ska älska varandra, så menar att det kan bara bli synligt genom att vi faktiskt gör så också. Och det spelar ingen roll om man sen bor i Korint eller i Efesus eller Rom eller i Värnamo. Utan etiken är en viktig del av evangeliet. Och så är vi kanske inte riktigt vana att tänka, men det ser man när man läser de här ställena, att Paulus tänker så och menar så. Och det ligger ju lite grann i den här versen också, 4:17. Sen är det kapitel 7, vers 17. Det var den versen som vi nyss läste där med kallelsen och att stå kvar i kallelsen. Bara det vet vi, att var en ska leva i den ställning som Herren har tilldelat honom då Gud kallade honom. Detta föreskriver jag i alla församlingar. Så där är återigen ett argument, så att säga, ett ekklesiologiskt argument. Han säger att så gör vi i Kristi kyrka, var helst den uppträder. Det är ganska närgånget på något sätt, tycker jag. Och man kan reflektera länge över det där. Och det kan man verkligen göra på de andra ställena som jag har också. Kapitel 11, vers 16. Där handlar det om förhållandet mellan man och kvinna. Och så står det i vers 16. Men om någon har lust att strida om detta, så ska han veta att vi inte har en sådan sed, inte heller någon av Guds församlingar. Det var på den tiden, det brukar vi säga. Men titta i kapitel 14 då. För där är det fjärde och sista gången som man använder det här som ett argument. Kapitel 14, vers 33. Ty Gud är inte oordningens Gud, utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i det heligas alla församlingar, ska de tiga i era församlingar. Ja, jag är glad att jag inte behöver lägga ut den versen just nu, utan det får bli sen någon gång fram på senare delen av det här året. Men då har ni fått de fyra ställena där han använder sig av det här ekklesiologiska sättet. Och sen då till sist också, nu är vi tillbaka i första kapitlet, de tre första verserna. Till sist här då, så ser vi alltså att han skriver till alla de som åkallar vår Herres Jesu Kristi namn. Och varför kan det vara bra att ha med sig den från början? Jo, det betyder att han skriver inte till dem som håller sig till Apollos särskilt. Och säger att de gör fel och att de ska hålla sig till Paulus istället. Alltså det där med att de skulle, att några var Apollos människor och några var Kefas människor och några Paulus människor och några Kristus människor. Det som var en så stor sak, va, som var den stora splittringen och skälet till brevet enligt kommentarerna i slutet på 1900-talet. Det är förmodligen inte det som är skälet. Det är naturligtvis så att, som jag läste där i vers 10, att stridigheter förekommer bland er och det ska ni inte göra. Det är naturligtvis så, va. Men han tar inte parti för någon. Han tillrättavisar inte någon av de här grupperna. Utan han skriver det här brevet till dem allihop. Och han säger samma sak till allihop. Och han säger samma sak till alla församlingar som han tjänar i. Och det är bristen på korintiernas brist på förståelse av Kristi kyrka som är det stora problemet. De förstod inte att de alla var inlämnade i en och samma kropp. De förstod inte följderna av att de var kallade och avsidestagna, så att säga, heliggjorda i Kristus. De begrep inte riktigt vad det innebar i praktiken. De hade så att säga inte hunnit bryta med sin egen kulturella bakgrund eller sin sociala ställning. Alltså de levde fortfarande på världens sätt, så att säga. Som de hade vuxit upp och som de hade lärt sig. Men nu när de har blivit kristna, då har de blivit intagna i ett nytt socialt sammanhang. Med nya sociala regler, umgängesregler. Och ett nytt socialt sätt att tänka. Nämligen att tänka som Kristus tänkte. Och den där övergången hade de inte... De brast i den övergången. Men vi klandrar dem inte, för vi ser ju att det är brister i det också i vår tid. Så det är kanske någonting som man får leva med som en god kamp. Vilket påminner mig återigen, och det har jag sagt också många gånger förut, men det påminner mig återigen om den här förståelsen av att första Korintherbrevet är en deliberativ retorik. Det vill säga, Paulus skriver första Korintherbrevet på ett sådant sätt så att han gör klart för korintierna vad Gud önskar. Inte självklart att det kanske kommer att vara så att alla älskar alla och så vidare. Eller att alla begriper allt. Det tror jag inte. Det är inte det han är inte ute efter att moralisera. Utan han är ute efter att öppna deras ögon. Teckna en förståelse. Ge dem en förståelse av vad det innebär att leva i Guds kyrka. I Kristi församling. Det är hans mål. Och det är hans mål också, eller vårt mål också när vi läser det här. Först därefter går han över till tacksägelsen. Så ni ser, det är ganska mycket i bara själva hälsningsordet. Och det här med nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Jag ska bara säga det också när vi går över till själva tacksägelsen. Att just den frasen som vi använder i gudstjänsten än idag, den är densamma, jag tror, i alla Paulusbreven. Det är 13 brev, åtminstone 8, 9, 10 brev är exakt samma ordalydelse. Så det här var hans hälsningsord. Och den allmänna grekiska hälsningen är på ett liknande sätt. Men han har gjort om den så att han har fyllt. Det här borde jag ju kunna, men Erik, du får hjälpa mig om det. Så, alltså, när man hälsar på grekiska, då använder man ju inte ordet charis, utan man använder ett annat ord som är liknande. Chaire kanske, eller någonting sånt, va? Eller hur? Så att han har gjort en liten förändring i ordet, och genom att göra den lilla förändringen i ordet så har han fyllt det med ett helt nytt innehåll och gjort det så att säga till en kristen hälsning. Så, och dessutom har han gjort det på ett sådant sätt så att han har ändrat det så att det har blivit orden nåd och ordet nåd och ordet frid. Vilket är två stycken riktigt tunga teologiska begrepp. Alltså läser man både gamla testamentet och nya testamentet och man skulle fördjupa sig vad ordet nåd betyder och ordet frid betyder, så är det liksom riktigt tunga begrepp. och nåd i all korthet. Det har jag gått igenom i tidigare brev, men nåd i all korthet, det är ju detta att Gud har ingått förbund med oss människor eller med sitt folk, med sin församling. Och i förbundet så ingår då att man ska hålla sig till varandra. Och så har vi då människor inte räckt till och i värsta fall till och med svikit förbundet. Men Gud håller fast vid sitt ord och sina löften och sitt förbund i alla fall. Det är det som är nåd. Så det är liksom grundbetydelsen av nåd, förbundstroheten. Och ordet frid, det är ju ett, kan man säga, ett allmänt ord på hebreiskan, men shalom alltså. Men det är ju ett jättestort ord. Det är ju inte reducerat till att vara ett teologiskt begrepp, utan det har ju att göra med hela universums balans. Balansen mellan stjärnorna och solen och månen i makrokosmos beskrivs med ordet shalom. Och på samma sätt när du kommer ner på mikrokosmos, på de minsta insekter och allting och hur de förhåller sig till varandra, det är också ett shalomförhållande. Så när han önskar oss shalom, då önskar han att allting ska vara perfekt, fullkomligt harmoniskt, i balans. Allt det bästa man kan tänka sig, det ligger i det här ordet. Nåd och frid var det med er. Alltså när man tänker på de orden. Jag skulle kunna ta en hel timme bara till att tänka på dem och liksom fylla dem. Då kanske det blir mera än bara en fras när någon säger nåd och frid var det med dig. Det är riktigt, riktigt innehållsrikt. Det var hälsningen. Och sen kommer då själva tacksägelsen. Och där läser vi då, ja, vi kan läsa de verserna där, 4-9. Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. Ty i honom har ni blivit rika på allt, i fråga om allt tal och all insikt, eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. Därför saknar ni inte någon nådegåva medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse. Han ska också styrka er ända till slutet så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Jag sa det i inledningen till Korinthierbrevet, detsamma som gällde för Thessalonikerbrevet, att när Paulus inte bara predikade utan också undervisade, så gör han det inte bara i ljuset från uppståndelsen utan lika mycket i ljuset av Kristi återkomst. Han tänker sig alltså att Kristus kommer tillbaka när som helst. Och då kommer allting så att säga att rätta till sig. Men också därför så ska vi så att säga anpassa oss. Vi ska leva på ett sånt sätt så att vi kan ta emot Kristus när helst han kommer. Och det ser ni att det finns med också här. Ni ser i vers 7b. Medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse. Han ska styrka er ända till slutet. Så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. Så ibland så kan jag tänka som så, ja, de väntade på Kristus då vilken dag som helst. Och i Thessaloniki diskuterar man det här då för man tyckte att det dröjde. Hur mycket mer ska då inte vi diskutera det här? Men på något sätt så är det inte riktigt levande för oss det här med Kristi återkomst. Jag hoppas att det är det för de som har lyssnat på när vi gick igenom första Thessalonikerbrevet. Därför att även om det skulle vara så att det dröjer 100 år till innan Kristus kommer tillbaka, så ligger det ju också någonting i detta att varje gång evangeliet kommer oss nära, varje gång ordet kommer oss nära, träffar oss, varje gång som brödet bryts och kalken delas, så är ju Kristus närvarande. Vi tänker inte på att det skulle kunna vara den yttersta dagen. Mera i bildlig mening då, va? Men så är det ju faktiskt. Och det är ett perspektiv som kan få stor betydelse för oss allt eftersom vi upptäcker det. Bara en sån sak som bönen. Jag förmodar att du ber på något sätt varje dag och du praktiserar bönen. Men hur ofta tänker vi att nu när jag ber, nu när jag vänder mig till Herren i bön, så är han omedelbart närvarande. Alltså det kanske är svårt att ha det levande, men ni förstår, så är det ju. När jag vänder mig till Gud, han är inte långt borta. Han är omedelbart närvarande med hela sin allmakt. Med hela sin gränslösa kärlek. Så fort du vänder dig till honom i bön så är han där. Med hela sin uppmärksamhet. Så jag tror att det perspektivet, att även om det skulle vara så att vi tänker oss att Kristus kommer om 100 år, va, så är det ju, så kan vi inte liksom tänka så. Det är fel att tänka så. Därför att han är ju närvarande nu. Och är han närvarande nu så spelar det egentligen inte så stor roll ifall det dröjer 5 år eller 100 år. Det har ju mindre betydelse. Den tiden blir ju då bara en nådatid, en omvändelsetid för alla de som inte har fått frid med Gud ännu. Och en nådatid för oss också. Så hela första Korintherbrevet är ju skrivet i ljuset av Kristi återkomst. Och det 15:e kapitlet är ju helt och hållet ägnat åt den här frågeställningen som man hade redan i Thessaloniki. Nämligen vad händer med dem som har dött? Missar dem? Man tänkte sig det att när någon har dött, då missar man ju Kristi återkomst. För man vågade inte tänka liksom fullt ut att man skulle uppstå från de döda. Det var kanske inte så enkelt för de första kristna heller att tänka, precis som det inte är så enkelt för oss. Apropå det, jag hörde en rolig historia idag. Jag vet inte om den är så rolig, men jag kommer att tänka på den. Jag måste berätta den. Det handlar om Josef från Arimatea. Ni vet, han som lånade ut, han hade ju en rik, han var ju en rik man och hade en klippgrav vid Golgata. Och han bad om att få Jesu kropp när han togs ner från Golgata kors och lades där. Och då var det någon som hade kommit fram till Josef från Arimatea och sagt så här, att han var lite imponerad av att en sån här stor och dyrbar grav, att han liksom släppte den och gav den till Jesus. Och då skulle Josef från Arimatea sagt, det var ju bara 3 dagar. Så levande kanske inte var för alla som det var för Josef från Arimatea. Men så skulle det vara levande för oss också, att Jesus är närvarande hos oss. Och vi skulle tolka och förstå våra liv i ljuset av hans återkomst, i ljuset av hans närvaro. Sen så vill jag att ni ska se här att Paulus tackar alltid Gud för vad vi har fått i Kristus Jesus. Det står till och med så här. Ja, i vers 4 så står det, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. Lägg märke till tempus där. Alltså tidsformen. Vi har fått det i Kristus Jesus. Det finns ju fortfarande många som tycker att man inte har fått så mycket nåd och inte fått så mycket förlåtelse från Gud. Men allt det där är ju redan skänkt. Det har vi fått i Kristus Jesus. Allting är skänkt. Och till och med som det står i vers 7. Därför saknar ni inte någon nådegåva. Det är också ett ord som skulle gälla oss. Vi saknar inte någon nådegåva medan vi väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse. Allting är redan skänkt genom Jesus Kristus. Jag tror att mycket av de här, när vi ber och så tänker vi, ska vi nu få bönesvar eller ska vi inte få bönesvar och hur lång tid kommer det att ta och så vidare. Alltså det är ett väldigt mänskligt tänkande att Gud skulle vara någon sorts detaljhandlare som skänker lite till dig och lite till dig eller mycket till dig och lite till mig. Han har skänkt allting genom Kristus Jesus. Kristus Jesus är ju det stora bönesvaret. I honom har alla löften fått sitt ja, skriver Paulus i kanske andra Korintierbrevet när jag tänker efter. Och genom tron på Kristus så får det sitt amen ifrån oss. Så jag tror att mycket av detta med att vandra i den helige ande handlar om att upptäcka vad Gud redan har gjort för oss. Och att förstå Guds närvaro och upptäcka de rikedomar som han har skänkt oss i Kristus Jesus. Och börja bruka dem. Samtidigt så man kan tycka, ibland så tänker jag att det är, ja, men varför ska det vara så svårt det här med andens gåvor, och varför får vi inte se mera helbrägdagörelser och allt som, ni vet, ni har säkert tänkt så ni också. Men samtidigt så är jag glad för att det är lite svårt tillgängligt. Därför hur skulle det se ut om omognade kristna och människor som är förvända på olika, och då räknar jag med mig själv också, med orena motiv, om vi kunde så att säga bruka alla de här skatterna efter eget gottycke. Det skulle ju bli kaos. Nej, det som krävs är tydligen att vi är inordnade under Kristi herravälde. Inte bara individuellt utan också med varandra. Att vi lever så att säga i en helig gemenskap. Och där kommer nog det här att förlösas mer och mer. Jag är ganska övertygad om det. Det kanske till och med är så att det är först när det heligas gemenskap är på plats. Först när vi har den här förståelsen, förtroendet, kärlek. Det kanske först då som Guds kraft kan förlösas. Då kanske människor blir helbrägdagjorda, befriade och helbrägdagjorda bara genom att finnas med i gudstjänstens gemenskap eller i gemenskapen oss emellan. Relationerna blir befriade och helade. Men här skriver han ju uppenbart, det går ju inte att läsa på något annat sätt, att vi saknar inte någon nådegåva medan vi väntar på vår Herres Jesu Kristi uppenbarelse. Sen kommer vi då till vers 8, den behöver kommenteras också. Där står det då, han ska också styrka er ända till slutet. Så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. Då är det så här att det där grekiska ordet som här är översatt med styrka oss. Eller styrka er. Ända till slutet. I Bibel 2000, om det är någon som har den, så står det där att han ska ge oss fasthet. Men saken är den att det grekiska ordet är bildat på en stam, eller härstammar, kan härledas till ett ord som heter ekaleo, som betyder skuldfri. Och det är ju inte vad som står i den svenska översättningen. Men ni kan förstå det om ni tänker på att det andra ledet i den meningen är att ni inte kan anklagas. Då märker ni att det är ett juridiskt språk här. Och i de engelska översättningarna så står det om Gud, who will maintain you blameless until the end. Som ska hålla er skuldfria så att ni inte kan anklagas för något. Så är grundbetydelsen. Och då... samma ord ekaleo finns i Romarbrevet. Vi ska titta på det. Romarbrevet, ja, det var ju innan där, ja. Åt andra hållet. Romarbrevet 8, vers 33. Vem kan anklaga Guds utvalda? Så står det där. Och du har ordet också, om det går åt andra hållet efter första andra Korintierbrevet, kommer till Kolosserbrevet. Kolosserbrevet 1:22. Där står det, också er har han nu försonat med sig när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga. Kan du tänka dig det? Att, hur var det stod här nu? Han ska styrka er ända till slutet. Han ska göra er fasta. Han ska hålla er oförvitliga ända till slutet. Så att ni inte kan anklagas. Alltså i mina öron så låter det här nästan som att vi är syndfria. Och det finns ju också, har funnits tider och i olika kristna sammanhang man har uppfattat det på det sättet. Fast det har varit svårt att hålla i det därför att vi vet ju att vi inte är syndfria. Men i Guds ögon så verkar det som att vi är oförvitliga. Och vi ska förbli oförvitliga så att ingen kan anklaga oss. Vem kan anklaga Guds utvalda, stod det i Romarbrevet 8:33. Gud är den som frikänner. Det här, i mina lutherska öron så svindlar nästan det här. Men så är det i Kristus Jesus. Jag har inte sagt att vi är syndfria. Därför att vi bär den här tron, den här oförvitligheten i våra mänskliga begränsade kroppar. Vi har vår syndfulla natur, alltså det som Paulus kallar för köttet eller det själiska, människan. Talar han om i Roma, i första Korinthierbrevet lite längre in där. Så det är inte det, va? Men tydligen i Guds ögon. Titta i Saltaren. Saltaren 32 läser vi här i kyrkan nu. Varje lunch, varje middagsbön. Så läser vi Saltaren 32. Och nu var det inte lika... inte samma översättning här i... folkbibeln som det är i tidigärden. Men i Saltaren 32:2 så står det i folkbibeln då: salig är den människa som Herren ej tillräknar synd. Och i Bibel 2000 så står det, den vi har i tidigärden, det står så här: lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren. Jag tycker det är helt underbart. Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren. Alltså vi är ju sådana som vi är och vi producerar synder. Så det är inte det jag är ute efter. Utan det jag är ute efter det är